Hej och hjärtligt välkomna denna sommarens sista söndag till säsongspremiären av Peter Batt som idag har titeln Hur många våldtäkter tål Sverige? I sommar och i synnerhet senaste veckan har det rapporterats om en rad våldtäkter. På skoltoaletter, festivaler, förskolor, gruppboenden i motionsspår. Mest är det unga tjejer som utsätts, men också killar. 98% av de som misstänks för sexualbrott är män. Är detta ett mansproblem? Varför fortsätter våldtäkterna att öka? Och varför fälls så få gärningsmän? Jag heter Alexandra Pascalido och vi sänder direkt från plan 3 på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Och än finns det tid att komma för vi sänder ända till 17:15. Och det går också alldeles utmärkt att delta via Twitter, Facebook och Instagram. Ni använder bara hashtaggen P1Debatt. Men vi har såklart också en egen chatt och med mig här på scenen så står ingen mindre än Irma-Lisa Pjokimes. Sa jag efternamnet rätt nu?
Ja.
Åh, vilken tur! Och du är beredd att brodera in alla vettiga, kloka synpunkter och frågor från våra lyssnare.
Ja.
Eller hur?
Vi har en chatt uppe på sverigesradio.se på P1-debatts sida där alla är välkomna att ställa frågor och kommentera dagens tema. Och där skriver signaturen Prippe. Finns det någon statistik på vem som utför dessa våldtäkter och i så fall vilka? Och Daniel Kvist skriver bland annat Sverige tål inga våldtäkter. Börja med att föra statistik på dessa brott så kommer svaret till er.
Tack så hemskt mycket Irma-Lisa. För vilka våldtar, det är en av de främsta frågorna och de första jag kommer att ställa. Och vi har såklart de bästa i den här panelen i P1-debatt. Människor som har svar på allt detta och vi ska vrida och vända på varenda fråga. Så fortsätt chatta och jag vill ju börja med Linda Holmgren. Du har blivit våldtagen.
Det stämmer bra.
Berätta.
Vill du att jag ska berätta liksom vad som hände eller vill du att jag ska
berätta?
Som hände? Det som hände var att jag tror att jag vaknar upp men ingenting känns som det brukar göra. Så här, det enda som kändes som vanligt var att jag hann tänka att jag var i min egen säng. Sen kommer chocken av att min egna arm ligger fastkilad under en man. Och det var en man som var med på den festen som jag hade kvällen innan. Men jag hinner knappt ta in den chocken förrän jag märker att en person som jag trodde att var min vän, en vän sedan 5 år, är ovanpå mig och försöker tränga in i mig.
Du är hur gammal?
33.
När det här händer?
Precis.
Och berätta, hur kom du till insikt att det här var en våldtäkt? Vad var det som hände exakt?
När jag knuffar bort honom så väljer båda två att klä på sig och gå. Och när dörren slår igen bakom dem...
För
det
var två stycken.
Ja, precis. Så skyndar jag mig upp och låsa. Och när jag går tillbaka till sängen och bara så här, försöker förstå vad är det egentligen som har hänt. Och jag inser att jag har liksom inte ett enda minne. Jag försöker komma på, så här, har jag ens en gång lämnat lägenheten? För jag hade en fest kvällen innan. Så jag försökte komma på, förstå, så här, har mina andra kompisar gått? Har jag bara blivit lämnad här med de här två? Vilket ju sig inte hade varit något konstigt eftersom den ena var min vän.
Och den andra var en främmande man, eller vadå?
Den andra var en främmande man, för han som jag trodde var min vän frågade, är det okej att jag tar med min kompis? Och för mig har det alltid varit så självklart att mitt hem är öppet för mina vänners vänner också. Så när han frågade om han fick ta med sig honom så var det, för mig var det självklart. Det är klart att en väns vän ska få komma hem till mig.
Men de våldtog dig båda två?
Det kan ju inte jag bevisa eftersom att jag var drogad och inte vet vad som har hänt. Det enda jag vet säkert är ju att... Sex har förekommit och väldigt många gånger. För jag kan ju bara se på alla fläckar på min egen kropp och i min egen säng.
Och det hände en gång till?
Det hade hänt en gång innan. Ja. Så när jag kommer tillbaka till sängen och bara försöker så här förstå vad som har hänt. Då kommer ju minnena tillbaka och det som hände 14 år tidigare. Då ska jag berätta liksom hela historien, för det blir en ganska lång historia. Då. Jag litade helt enkelt på helt fel kille och blev inlåst i en lägenhet.
Ja, och då var du yngre, det var 14 år tidigare.
Precis, jag hade precis exakt flyttat hemifrån. Så det var fruktansvärt, för jag var så otroligt rädd efter det som hade hänt.
Hur gick det till?
Det var nyårsafton, jag var på en fest där jag inte kände mig så välkommen för att mitt ex nya tjej som vi var hemma hos var otroligt svartsjuk. Så jag kände bara hela tiden att hoppas att alla snart har skålat så pass mycket så att jag bara kan gå utan att någon märker det. Så jag går därifrån och så har jag precis missat spårvagnen så jag går genom Göteborg. Och så bara känner mig så fruktansvärt ensam. Klockan är typ 11:30. Jag känner att jag är så ensamast i världen. Det är nyårsafton, hur ska det här året börja? Eller så där. Och så dyker det upp en kille som också är själv som jag börjar prata med. Och när vi har pratat då ungefär en halvtimme så säger han att men nu närmar sig ju 12-slaget. Ska vi inte gå upp till mig och bara skåla för jag bor precis här? Och eftersom jag var spiknykter så tyckte jag verkligen att jag kunde lita på min magkänsla. Så jag tyckte inte att det var något konstigt att gå på magkänslan och lita på honom. Men det borde jag inte ha gjort. För när vi kom upp dit och hade skålet så började han närma sig. Och jag bara sa så här, nej men jag ska gå upp. Ljög ihop något om att jag skulle jobba dagen efter för att komma därifrån. Men då låser han bara dörren och markerar att jag inte kommer få lov att gå därifrån.
Och sen?
Och sen så våldtar han mig. Och när han känner sig klar så får jag lov att gå.
Går du till polisen då?
Nej, verkligen inte. Jag har aldrig känt mig så dum i hela mitt liv. Jag la verkligen exakt all skuld på mig själv. Berättade inte för någon vad som hade hänt förrän kanske 7-8 år senare. De enda som fick reda på vad som hade hänt var ungdomsmottagningen. Så att, för jag var så rädd att jag hade blivit gravid eller att jag hade fått någon sjukdom. Så dit kände jag att jag var tvungen att gå. Och den hjälpen man fick då är fortfarande... Jag blev helt... token jag tänker på det, för då de förstod hur illa det var att jag inte berättade för någon annan och jag fick träffa dem en enda gång och en kurator en gång och när jag är hos kuratorn så förstår ju hon hur fruktansvärt dåligt jag mår och hur ensam jag är det här, och då är hennes svar så här, ja mig kan du bara få träffa en enda gång, vi har inte resurser till mer. Så de lämnar alltså en person, jag hade precis flyttat hemifrån när jag var så fruktansvärt liten och rädd, och i det blir man liksom lämnad.
Vi ska tala om alla dessa aspekter som du ju har skrivit om också när du har skrivit böcker, när du också är ute och föreläser och så vidare. Men jag tänker också, du anmälde inte, du träffade en psykolog eller en psykoterapeut efteråt som ställde en fråga som jag tror att många undrar. Och det, varför tror du att det hände dig två gånger? Varför drabbades du, utsattes du två gånger?
Jag vill bara förtydliga då att den psykologen som jag fick träffa var när jag blev våldtagen andra gången, så togs ju allt ifrån mig. Jag kunde inte vara hemma eftersom det hade hänt i mitt eget hem. Hela Göteborg var som ett minfält eftersom jag hade känt den här personen så länge. Så jag var alltså ett komplett vrak. Vi jobbade dessutom i samma bransch. Jag kände mig ganska utlåst från mitt eget jobb på vissa sätt. Så då hamnade jag akut. Då mådde jag så dåligt så att jag blev så här tvångsförflyttad till en psykolog 12 gånger. Och den personen... var ju manshataren från yttre rymden och la verkligen all skuld på mig själv. Så då fick jag lära mig att om jag inte hade haft så dålig självkänsla så hade det här aldrig hänt. Det här är 100% mitt fel.
Men en manshatare kunde väl... Det låter som en paradox att en manshatare la skulden på dig.
Ja, verkligen.
En manshatare borde ju rimligtvis lägga skulden på en man.
Ja, vi säger så. Inget hade gjort mig gladare än om det hade varit så. Men hon förtydligade väldigt tydligt att allt som hade hänt var mitt fel.
Så hon menade helt enkelt att det handlar om självkänsla. Din bristande självkänsla och att den därmed hade attraherat det här.
Nej, men att de vågade göra det. För att om jag hade varit mer säker i mig själv så hade ingen vågat sätta sig på mig på det sättet.
Mm. Vad tänker du om det själv?
Jag kan inte förstå hur man kan göra så mot en annan människa i det läget. Jag var alltså helt färdig. Jag pallade liksom ingenting och så får man höra så här att det här var ditt fel. Mm. Om du hade betett dig annorlunda hade det här aldrig hänt.
Mm. Och det, vi ska tala vidare om detta, för i din egen bok Tillsammans så ger du ju faktiskt liknande råd till andra som har blivit utsatta för våldtäkter. Att man ska liksom jobba på sin självkänsla, att man ska jobba, kanske prova självförsvar och så vidare. Att man inte ska lyssna på musik, motionsspår. Och det ska
Nej,
vi komma
det
till.
Det har jag aldrig skrivit.
Här står det till exempel, men vi ska komma in på det. Här finns det en massa olika råd.
Det var inte uppfunnet när jag skrev den boken, det är en lite senare nyhet.
Men här står det till exempel, för att minimera risken att bli våldtagen, skriver du till exempel. Så håll koll på ditt glas, inga hörlurar, klackar, självförsvar och självkänsla, skriver du.
Ja, självkänsla tycker jag då är jätteviktigt, som jag själv fick lära mig att om man är trygg i sig själv och tycker om sig själv så kommer inte folk sätta sig på en så lätt.
Vi ska fortsätta, för det här är otroligt viktiga aspekter i detta. Vad måste man tänka på? Är det offret som har ansvaret? Är det förövaren, gärningsmannen, som har ansvaret? Madeleine Leijonhufvud, du är ju professor emerita i straffrätt på Stockholms universitet och du vet ju mest i hela Sverige om detta. Vad är en våldtäkt enligt lagen, Madeleine?
Ja, vi kanske ska börja med att säga att våldtäkt för väldigt många fortfarande är överfallsvåldtäkter. Ordet ger den associationen, vilket i sig är ett problem.
Lindas berättelse här, som hon så modigt delar med sig.
Den faller utanför det begreppet som väldigt många associerar till, alltså överfallsvåldtäkter. Men vi vet att överfallsvåldtäkterna är kanske en tredjedel av alla anmälda fall. Vad är en våldtäkt enligt lagen? Ja, det är en allvarlig sexuell handling som begås med våld eller med hot, eller när den som angrips är vad lagen kallar för i en särskilt utsatt situation. Och det ska vara att man till exempel sover eller att man är inlåst, på något sätt inte kan ta sig därifrån.
Eller som Linda Holmgren, drogad i ett fall, drogad. Eller hur?
Det säger lagen, men lagen säger också att det måste dessutom vara så att gärningsmannen har fattat det här. Till exempel att hon var drogad. Och det måste dessutom vara så att det går att bevisa att han har fattat det, vilket är väldigt svårt om han bara säger att han inte fattade. Så det finns en lag som enligt sin ordalydelse omfattar de här fallen. Observera då, inte alls det som vi ofta läser om och ser idag, nämligen att en kvinna, som det ofta är, bara har sagt väldigt tydligt och visat att jag vill absolut inte ha sex med dig. Har hon inte varit drogad, sovit, inlåst eller han har använt våld eller hot, då är det inget brott enligt svensk lag idag. Men vi är på gång att få en annan lag.
Vi är på gång, säger du, för du är ju en av de främsta förespråkarna för samtyckeslagen, eller hur?
Ja, det är jag. Och successivt har ju de politiska partierna också börjat se det så. Det här är, jag har just gjort en tillbakablick, skrivit om 50 år av sexualbrottslag och tillämpning av lag i det här landet. Sen jag själv läste juridik, som då är 50 år sedan. Och det har naturligtvis skett väldigt mycket med lagen, men framförallt har det skett väldigt mycket med verkligheten. Hur vi lever idag och hur man ser på kvinnors rätt att leva som de vill. Vara ute och dansa, dricka, vara klädda som de vill och så vidare. Men lagen har inte hunnit med. Och just nu är lagen väldigt tydligt efter. För den säger alltså fortfarande att det är bara om han måste använda våld eller hot. Vi vet idag väldigt mycket om att i den här situationen så behövs oftast inte våld. Därför att den som inser vad som är på gång förstår ju att det är ingen idé att jag slåss eller gör motstånd. Det behövs inget våld.
Men skulle de här inte... männen som Linda Holmgren utsattes av, skulle de ha fällts om hon hade gått till polisen, tror du?
Ja, det är, om det hade gått att visa att du var drogad. Och det kan ju vara väldigt svårt att göra. Ofta är det också så att den som är utsatt för det här inte går direkt och anmäler och inte därför heller blir direkt undersökt, så som man kan bli här till exempel i Stockholm på Södersjukhusets akutmottagning, så att man får de här resultaten. Jag ska bara lägga till en sak som också är intressant, och det är att om mannen säger att han var själv full, vilket ju inte är så ovanligt att människor är som begår brott, alltså de är påverkade av alkohol eller droger, då måste åklagaren kunna bevisa. Alltså han säger, jag var full så jag märkte inte hur hon var. Jag märkte inte att hon sov eller hur hon var. Då är det åklagaren som ska motbevisa det här. Och det är i praktiken omöjligt. Mm. För vi har nämligen ett krav som kallas uppsåt. Men det är också på gång nu att man alltså ska ändra lagen så att precis som i trafiken så ska det krävas aktsamhet. Att man alltså inte är hänsynslös och far fram.
Så kan du snälla bryta ner detta för oss? Alltså, vad är samtyckeslagen egentligen? För alla som kanske enkelt, inte vet om det. Och oaktsamheten, vad handlar den om? Ja.
Om vi börjar med det här att samtyckeslag är någonting som parti efter parti nu, senast Moderaterna, ändå har sagt. Alltså ömsesidighet i sex. Det betyder ju att det inte längre ska vara ett krav för straff att man har blivit slagen, hotad eller har varit inlåst eller sovit.
Så våld krävs inte längre?
Att man, det är uppenbart att man inte har velat vara med om det här. Det är väldigt viktigt därför att de här kraven är inte, de är inte realistiska. Det är inte så det går till idag. Och speciellt med bevis, så kommer vi till den nästa delen. I Sverige krävs det som kallas uppsåt, det vill säga, ja, enkelt uttryckt, att mannen, om det nu som det i regel är, har fattat att hon kände sig hotad, att hon sov, att hon var mycket berusad. I Norge krävs inte det. Där räcker det med oaktsamhet. Och det kan ju översättas med ordet hänsyn. Alltså det krävs att man visar hänsyn. Att man inte kan klara sig med att säga att jag var så, jag märkte inte vad som, jag författade inte det här. Utan har man varit oaktsam i samband med sex så ska det vara straffbart.
Mm. Och det här är ett nej ska vara nej?
Ja, egentligen är det så att det ska krävas någonting som går att tolka som ett ja. Mm. Alltså inte bara det här att någon säger absolut inte.
Mm. Ja. Men
det här är, ja, och sen finns det naturligtvis juridiska svårigheter med alla lagar. Det är ju lättare att bevisa att en våldtäkt har skett om man kan peka på skador hos offret. Men precis som när vi för många år sedan diskuterade om det skulle vara straffbart att slå barn, så kan man inte börja i den här ändan att man säger nej, men det där går så inte att bevisa, därför ska det vara tillåtet. Det tycker vi ju inte nu. Och på samma sätt här då. Det här är kanske svårt att bevisa, men det är en rätt signal till människor. Sex är jättebra, men det kräver ömsesidighet och det kräver hänsyn.
Linda, du ville...
Får jag bara flika in att jag tycker att det känns så fruktansvärt. För så som min då så kallade vän gjorde, att han drogade mig och sen hade den smarta taktiken också att bjuda med sig en vän så att ingen riktigt ska kunna veta vad som har hänt. Det är alltså ett vattentätt sätt att våldta någon utan att kunna bli straffad.
Mm. Vi ska... Ja, jag vet inte riktigt. Madeleine kanske inte riktigt kan svara. Det var lite mer av en retorisk fråga, antar jag. Men jag tänker så här, vad är det som... Du sa till exempel så här, hur det går till idag. Så du har sexualiteten förändrats väldigt mycket? Och hänger rättssystemet med i detta?
Unga människors och överhuvudtaget även uppehållarnas sätt att umgås är ju ett annat här i Sverige idag än vad det var här i Sverige för 50 år sedan och vad det är i många andra delar av världen. Och lagen måste spegla det sättet alltså, som verkligheten ser ut och det som vi så att säga, är överens om ska vara okej. Förr var det så att det definitivt var kvinnan som måste se till att hon inte hamnade i en situation där hon gick att våldta. Och därför fick hon ju alla de här förmaningarna. Klä dig inte utmanande, inte urringat, gå inte ut och se ut så där. Idag menar väl de flesta att det ska ändå vara tillåtet att göra det. Man ska inte säga till henne, du ska inte. En annan sak är att naturligtvis många föräldrar och andra säger så därför att de helt enkelt är angelägna om att inget ont ska hända. Men lagen kan inte utgå från det. Den måste utgå från att så här ser det ut idag. Och unga människor, män och kvinnor, ska ha rätt att när som helst själva bestämma i varje ögonblick om de vill ha sex, vem de vill ha sex med och hur de vill ha sex.
Har våldtäkten och det sexualiserade våldet, har de blivit värre?
Ja, det är ju en annan fråga som vi kommer in på säkert idag när vi talar om manlighet och mansnormer och manlig sexualitet. Medelåldern när man börjar konsumera porr i det här landet är 11,6 år.
11,6, ja. Gäller det både för pojkar och flickor?
Ja, men det är klart att pojkar ser väldigt mycket mer porr. Den bild som porren ger av sex har ju väldigt lite med ömsesidighet, glädje, hänsyn att göra. Och det finns väldigt lite av motbild vi vuxna, menar jag, måste ju ge en motbild. Och det börjar komma. Vi har ju rörelsen som heter Fatta man, som har blivit som är en del av Fatta rörelsen i organisation nu. Unga män som med och tillsammans med Män för jämställdhet har fått pengar från Allmänna arvsfonden och är ute i skolorna och talar med killar om vad det innebär att vara man och att, vad sex är. Och det här är ju jätteviktigt, för att vi kvinnor kan faktiskt inte få den uppmärksamheten hos killarna som behövs.
Manskultur, porrkultur, här finns mycket att gå vidare på. Vi ska väva vidare i de trådarna. Men jag undrar så här, hur ser straffen ut i Sverige? Det är mellan 2 till 6 år man kan dömas till, eller hur?
Ja, vi har ju ett högt straffminimum för våldtäkt. De här brotten där det alltså de få fall där det går att bevisa att det har varit våld, hot eller en särskilt utsatt situation och uppsåt. Det här är, menar jag, i sig ett bekymmer. Det finns grader i det här helvetet. Det är väldigt varierande svårighetsgrad, även om man kan utgå ifrån, det vet vi tillräckligt mycket om genom forskning, att varje sexuellt övergrepp sätter väldigt starka spår. Örfilar och sånt där, det går över. Fysisk misshandel går över. Att bli stulen på sin mobiltelefon eller något annat, det är inte så allvarligt. Men det här påverkar människan väldigt starkt. Och det är det vi har hört idag. Så att man kan aldrig bagatellisera det. Men ändå finns det ju grader. I ditt fall, det var 2 killar och så vidare. Straffskalorna behöver anpassas till det. Som det nu är så har vi ett högt minimum. Och det är min uppfattning att det ofta innebär att man gör sitt yttersta i domstolen för att slippa fälla.
Mm. Ja, för lagstiftningen har ju inte lett till fler fällande domar, och egentligen uppklarningsfrekvensen när det gäller våldtäkter är ju inte en särskilt ljushistoria. Men vi ska återkomma även till detta och vad vi kan göra. Nästa timme ska vi mest inrikta oss på framtiden och lösningarna. Jerzy Sarnecki, du är kriminologiprofessor och veteran, skulle man kunna säga. Allt som har med brottslighet att göra, så även inom våldtäktsdebatten. Vem våldtar?
Ja, till att börja med, självklart män. Nästan bara män.
Fast 98%?
Inte, ja, precis. Ja. Det är så högt man kan komma i sådana här andelar. Det är förstås yngre män, oftare än äldre män. Och självklart är det också på det viset att tittar man på bakgrunder så är ju riskerna större bland de mera socialt utslagna. Det är män som har druckit alkohol. Och eftersom det kommer förr eller senare så är det ju självklart att säga andelen invandrare bland de som döms för våldtäkter är större än andelen svenska.
Sådana som du alltså och jag.
Sådana som du och jag, fast eftersom du är kvinna så ja, kanske klarar du.
Sådana som du, med andra ord.
Sådana ja, som jag.
Vad räknas som invandrare?
Även om
minst
jag
en
kan
föräld...
inte räknas till yngre män längre.
Ja, just det, nej, du är inte ung man längre tyvärr. Men Jerzy, vad räknas som invandrare enligt den här statistiken? Är det minst en förälder född utomlands? Eller?
Ja, det är så här att man har ju flera sådana här uppdelningar. När man gör de här studierna så skiljer man faktiskt på sådana som är födda i utlandet. Sådana som är födda i Sverige av 2 utländska föräldrar. Sådana som är födda i Sverige av 1 utländsk förälder och en svensk då. Således sådana som är födda av svenskar då. Och där är det så att när vi talar om den där största överrepresentationen så gäller det alltså då personer som är inte födda i Sverige. Och där är överrepresentationen ungefär 5 gånger jämfört med den där andra gruppen. Som
varför alltså, det?
Ja, det är väl många svar på den frågan. Vi har alltså forskat rätt mycket om invandrare och brott i Sverige. Och det är ju invandrarna som är överrepresenterade i all registrerad brottslighet. Observera nu det här viktiga att bara liten del av alla brott som anmäls till polis. Så här, liten del av alla brott anmäls till polisen. Av de brott som anmäls till polisen klaras upp på person, bara en liten del, så att vi har alltså en skäligen misstänkt person, nämligen ungefär 14-15%. Det är den gruppen vi sedan forskar på. Mm. Så att självklart så är det ju selektioner av olika skäl, av olika typer som sker innan, så vi har inte särskilt mycket kontroll över.
Så det kan vara diskriminering till exempel, att de anmäls i högre utsträckning?
Det är definitivt eller? Delvis diskriminering. Vi vet det till exempel genom att vi vet att man är något mer benägen att anmäla invandrare om man själv är svensk för brotten än alltså då svenskar. Så det finns ju den här typen av effekter. Men sen så är det ju så att vi har inte forskat så mycket på det här sättet på våldtäkter, men vi har tittat på andra typer av brott, inklusive våldsbrott. Och då är den huvudsakliga förklaringen till skillnaden i den registrerade brottsligheten då mellan invandrare och svenskar. Nu använder jag de där svepande begreppen, jag har alldeles nyss definierat vad det betyder. Huvudsakliga skälet är att det är skillnader i levnadsförhållanden, det är socioekonomisk status, det är bostadssegregeringen som spelar stor roll. Så att om det är nu så med våldtäkter som ett andra våldsbrott, så skulle huvuddelen av den här skillnaden försvinna om man jämför svenskar och invandrare som lever under samma förhållanden. Så är det en förklaring. Men det är klart att det är den enda förklaringen. Det är ju förstås också så att det finns både kulturella skillnader och andra skillnader som kan ha en viss betydelse. Men som sagt, huvudförklaringen är socioekonomiska förhållanden och bostadssegregering.
Det är det handlar om. Men jag tänker att, jag undrar, som kvinna så är man ju, känner man sig ständigt ganska utsatt, eller man är ett presumtivt offer. När ska jag springa? Eller har jag förresten passerat bäst före datum? Jag kanske inte är så intressant.
Ja, jag lovade dig att jag ska ta upp det här så småningom, men inte just nu. Just om dig. Men så här är det, att som kvinna är man utsatt just för risken för att bli utsatt för sexualbrott. Men du får aldrig glömma att männen är presumtiva offer för andra typer av våld. Va? Så att man kan inte bara resonera i att...
Nej, absolut, men just idag talar vi om
ja, just det, sex. Ja, precis, men eftersom du formulerade det som du gjorde. När ska man springa... Ja, kanske inte springa, det kanske inte så bra överhuvudtaget, men generellt sett så vet vi alltså då om förövarna till de här brotten att de är män, de är rätt ofta unga män. Men när det gäller det där hur farligt det är, så är det ju generellt sett rent statistiskt förstås oerhört lite farligt. Jag menar, jag räknade, eftersom jag visste att den där frågan kommer, så räknade jag på det här. Det misstänks ungefär 1000 män i Sverige för våldtäkt varje år. Så det betyder att din sannolikhet att träffa en sån här person som i år har eller kommer att begå ett våldtäkt är ungefär 0,02% eller något sånt. Det är ju högre sannolikhet när det gäller invandrare, va? Men den är fortfarande försvinnande liten. Däremot så är det så att vissa situationer, och det har du tydligen skrivit om, är uppenbarligen farligare än andra. Va? Och en sån här situation som är allra farligast, det är förstås att dricka alkohol med okända personer eller kända personer som är farliga. Va?
Och samtidigt har vi ju såna här fall, du talar om liksom socioekonomisk bakgrund och klass och utanförskap och segregation. Och så har vi såna här fall som Kapten Klänning, ni vet, eller Hagaman. Men förstår ni?
Självklart är det inte på det viset att det är bara invandrare som våldtar. Det är ju ingen...
Är det så att de flesta våldtäkterna begås av...
Nej, det är det inte. De flesta, det är ju majoritet av människor...
De flesta våldtäkterna begås
av svenskar, eftersom vi lever i Sverige och här är majoriteten av människor svenskar.
Om vi kastar ut alla invandrare, har vi löst problemet då?
Ja, det har jag svårt att tänka mig. Dessutom, jag som har använt mig väldigt mycket av sjukvård på senaste tiden, skulle upptäcka att om vi slängde ut alla invandrare skulle jag inte få någon sjukvård i det här landet, eftersom alla som jobbar på sjukhus är uppenbarligen invandrare, från sjuksköterskor, läkare och alla andra.
Madeleine Lejonhuvud.
Du sa att det är mest kvinnor som utsätts för våldtäkt, men det är mest män som utsätts för annat våld. Jag kanske inte ska prata i passiv om utsätts och utsätts, utan säger istället att det är män som använder våld både mot kvinnor och mot andra män. Så vi kommer aldrig ifrån att vi måste börja tala om manlighet och mäns sätt att vara, eller hur?
Ja, som kriminolog så har jag ju förstås sysslat hela mitt liv med framförallt männen som förövare. Men vad man inte får glömma att män är också ofta offer. Det är väldigt viktigt. Mm,
och det ska vi också komma till.
Just det.
För andra män.
I de flesta fall för andra män, helt korrekt.
Mm. Jättebra. Alex Alvina Chamberlain, du är ju våldtäktsöverlevare och konstnär. Och vi ska få höra mer av dig, men du vill inflika någonting.
Ja, dels vill jag prata om att jag tycker det är viktigt att man, precis som du var inne på, att man pratar mycket också om transpersoner som utsätts och om alltså, våldtäkter som sker utanför heteronormen, så det inte bara blir det här man-kvinna, även om den strukturen är också väldigt viktig att prata om. Men sen tänkte jag så här, det som jag egentligen tänkte flika in, det är att det gjordes en väldigt intressant undersökning som vi också hänvisar till i vår bok Allt som är mitt, som jag skrev med Anna Svensson, att Naiti Delsante som är jurist, hon gjorde en undersökning i Uppsala av hur Uppsala polisen hanterade anmälda våldtäkter. Och hon kom fram till att om offret är vit svensk och förövaren är rasifierad, så gjordes undersökningen som allra bäst. Medan om liksom det var motsatta förhållandet, så gjordes dess undersökning som allra sämst. Och det visar väldigt tydligt liksom vilken rasprofilering som pågår här. Och det liksom är något som vi måste kunna diskutera när vi pratar om vilka som anmäls och vilka som döms.
Gertrud Saranäki.
Ja, det är svårt att forska på diskriminering inom rättsväsendet. Det är kanske ett av de svåraste områdena att forska på som överhuvudet finns. Jag har gjort en del sådan forskning och det finns en viss grad av diskriminering. Det är alltså så att polisen inte alltid agerar, som du säger, på samma sätt i förhållande till offer med svensk bakgrund som gentemot med offer mot utländsk bakgrund. Sen tror jag att även om det förekommer, så ska man inte överdriva det här fenomenet. Alltså i de flesta fall i Sverige så får faktiskt alla människor någorlunda schysst behandling inom rättsväsendet. Åtminstone så tror jag att rättsväsendet strävar efter det, och avarter i den mån de upptäcks så gör man faktiskt så, utan man åtgärder mot detta. Sen är det ju så att vissa typer av brott är väldigt svåra, och bland de allra svåraste brott att utreda oberoende vem är offret och gärningsmannen, det är sexualbrott. Får jag fortsätta med det?
Jag vill säga att vi får nog utgå ifrån att vi alla människor har fördomar, förutfattade meningar, kanske ibland rädsla, och att det påverkas. Vi måste hela tiden tala om det här. Även om jag hoppas att du har rätt i att vi har ett rättsväsende här i Sverige som ändå är hyggligt. Mm.
Ja, vi försöker forska på det, och det är det som framkommer, även om det finns problem. Men vad jag tänkte säga, just det här med svårigheter när det gäller sexualbrott. Och svårigheterna går ut på att de här brotten sker rätt ofta, så att säga, i slutna rum utan vittnen, rätt ofta utan teckningsbevisning och så vidare. Och det gör att just sexualbrott är så svåra att reglera av lagstiftningen, också därför att sexualiteten överhuvudtaget är något som är ganska svårt reglerat.
Och barnen får ofta stryk hemma när ingen ser på, men vi tycker ju ändå inte att det ska vara tillåtet, eller hur?
Nej, men om du försöker antyda här att jag tycker att det är tillåtet att begå våldtäkt, så tror jag att det ändå går ganska kraftigt över gränsen.
Lagstiftningen hade samma problem med lagstiftaren och klarade det där. Så det går nog.
Nej, det klarade man inte, för att fortfarande så misshandlar man barn.
Ja, men man har förbjudit det.
Vi ska pausa kring just detta, för jag vill jättegärna bjuda in Nina Rung som utreder sexualbrott på Stockholmspolisen. Och du vet ju vad som händer bakom de här trygga vråna, i hemmets trygga vrå. Vilka är det du möter?
Ja, det var väl lite det jag tänkte på angående det. Gert sa att det är väldigt få som utsätts för sexualbrott. Nu är det inte riktigt så. Nu tittade man på de anmälda brotten. Och vi vet ju också att det är ett enormt stort mörkertal när det gäller sexualbrott, framförallt de som begås i relation. Så dels skulle jag bara vilja börja med att säga det. Brå har ju räknat på att det är ungefär 100 våldtäkter om dagen som begås i Sverige, men 17 anmäls. Så att det är ju ett ganska stort glapp där mellan den anmälda brottsligheten och de som faktiskt blir utsatta. Sen är det ju så att jag träffar ju de som anmäler, helt enkelt, eftersom jag jobbar på polisen. Och de jag träffar, jag jobbar ju på barnahus, vilket innebär att vi utreder brott mot barn under 18 år. Tidigare jobbade jag i och för sig på familjevåld och träffade vuxna personer, kvinnor som blev utsatta för sexuellt våld och våld av sina sambos eller pojkvänner.
Men de senaste månaderna har vi ju just läst om väldigt mycket unga flickor. En 12-åring som har blivit upphängd på en krok och sadistiskt eller våldtagen av flera herrar. Mm. Och en massa olika, så att det är väldigt, väldigt ung ålder skulle man ju kunna säga.
Ja.
Det är de du möter.
Ja, det är de jag möter. Män är ju väldigt bra på att hitta de här tjejerna. Och det är också det som stör mig mycket i det som du fick höra där, Linda. Att det handlade om självkänsla eller att det handlade om saker hos tjejer eller kvinnor. Därför att min uppfattning är att vi måste lägga ansvaret där det hör hemma hos männen. Inte prata om vad kvinnorna bör eller ska eller borde ha gjort. Eller borde gjort. Så de jag träffar... Senast nu så har jag träffat en hel del tjejer som har blivit utsatta med väldigt sadistiskt våldsamt sex. Jag har svårt att kalla det sex, för mig är det någonting ömsesidigt.
Kan du ge oss några exempel så att vi förstår?
Hur tänker du då?
Nej, men liksom som den här 13-åringen, 12-13-åringen som hängdes upp i en krok som jag har läst och som jag inte kan släppa. Alltså, kan du ge oss andra exempel? Vad är det du möter egentligen?
Ja, nu hade inte jag hand om det ärendet, men jag har haft liknande ärenden med lite äldre tjejer, men något år eller sådär. Och det jag möter är tjejer som använder våldsam sex som en del av en självskada. Istället för att skära sig så använder de våldsamt sex helt enkelt. De låter sig bli skadade. Och det är ju barn vi pratar om, det ska vi komma ihåg. Det här är ju barn under 18 år, så det är inte vuxna personer. Därför tycker inte jag att man heller kan prata om, som man gör sen i domarna, om samtycke, att det är förelegat samtycke kring det här. Att tjejerna har sagt på nätet att de tycker att det är okej att få en toalettborste uppkörd i fittan, som de har beskrivit det. Eller att de låter sig få otroligt mycket våld medan de har gagballs i munnen som gör att de inte kan skrika eller låta på något vis och sådär. Så jag tycker inte att
och det här är unga flickor. Och vad hittar det här de här männen dessa flickor? Och vad är det för flickor och vad är det för män?
Ja, alltså männen är, jag skulle säga att det är typ vem som helst. Det är de jag träffar i arresten faktiskt. Sen så gissar jag att de här männen har en problematik i bakgrunden. De berättar inte om det för mig även om jag frågar. Men det är vad jag gissar, att de har blivit utsatta på något vis. Själva, för att de använder en så stor mängd sadistiskt våld ofta. De hittar de här tjejerna på sajter, på ungdomssajter, snyggast.se. Ja, vad finns det? Massa olika så här, ungdomssajter helt enkelt, som är gjorda för ungdomar. Och där hittar männen de här, och de är så otroligt bra på att fiska. De ställer ju frågan till kanske 100 och får de napp på en, så är det ju toppen för dem. Så att det ligger väldigt mycket jobb bakom. De ägnar ju liksom timmar varje dag åt det här och hittar de här flickorna. Och vad det är för flickor? Ja, det är tjejer från också, skulle jag säga, olika bakgrunder. Vissa har varit trasiga sedan de var små, har varit utsatta för övergrepp av en farbror eller någon tidigare person i deras liv. Och sen så fortsätter de att ångestdämpa, kan man ju säga.
Är det flickor från liksom socialt utsatta miljöer du möter?
Både och. Mm. Tjejer som har varit placerade på hem under lång tid. Det är tjejer som ser ut och har det superfint, bor i villa i välordnade områden. Men som också, de jag har träffat också, som också har varit utsatta för övergrepp tidigare av kompisar eller en brors kompis eller så. Och som sen utsätts igen då av männen.
Du har ju varit, Nina, du har varit kritisk mot både svenska domstolar och polis för hur de behandlar offren, och vi ska återkomma till det efter Ekot. Men jag skulle vilja prata med Börje Svensson. Du är ju psykoterapeut som har jobbat med våldtäktsmän och unga sexualförbrytare, men också offer, sedan 80-talet, och du har skrivit boken De mest hatade. Vilka är de här, de mest hatade?
Ja, det är som Jerzy Sarnecki säger, att det är... Det är ju män, som sagt var. Men så det är svårt. Alltså, jag försöker ju, när jag träffar de här förövarna i fängelset, då försöker jag se om man kan få dem att reflektera kring vilka faktorer som har gjort att de har blivit sexualbrottslingar. Och det där är ju svårt, för att ett sånt här behandlingsmöte kan börja med att jag kan fråga vad tänker du om dig själv? Och då kan de svara, ja, vad ska man tänka om någon som man inte känner? Och då får man så att säga börja där. Och det är inte ovanligt att de säger att det bara blev så, ungefär som barn säger när de har gjort någonting. Men när man försöker gräva på djupet, då hittar man ju kränkningar. Man hittar kanske att de varit sexuellt utsatta, men man hittar att de har dåligt självförtroende. Men det man hittar där, det förklarar inte övergreppen ändå, på grund av att precis det, om man skulle fråga vem som helst, så har man varit med om kränkningar och kanske varit utsatta för övergrepp. Så att det finns någon liten mänsklig svart låda som man inte riktigt kommer in i.
Mm. Nästan alla känner någon som har blivit utsatt för våldtäkt, men ingen känner en våldtäktsman. Är det för att de som begår våldtäkter inte vill kännas vid?
Nej, och det där är ju ett problem också.
De erkänner för att, ju inte.
Eftersom... Ja, de erkänner, men de törs ju inte våga sig fram. Men om man är alkoholist eller om man har ett spelmissbruk eller om man har något annat problem, då kan man gå i behandling efter man har kommit ut ur fängelse. Eller, men de här vågar inte visa upp sig, för de är, blir så hatade så att de måste gömma sig. Och det i sig kan ju vara en risk att de inte så att säga, kan integrera sig tillbaka i samhället.
Hatade, hotade, misshandlade. Hagamannen blev nerklubbad med en golfklubba nyligen. Ja, vi ska fortsätta diskutera både gärningsmännen, förövarna, våldtäktsmännen ska vi säga. Vi ska diskutera offren och vi ska diskutera lösningarna efter Ekot. Jag skulle vilja fråga dig, Irma-Lisa, vad säger våra lyssnare?
På vårt debattforum skriver signaturen jag. Man kan undra om det är genetiskt att man våldtar, dödar för ingenting eller saknar total respekt för främst kvinnor. Och Markus skriver, kan vi för tydlighetens skull konstatera att Sverige är enligt FN världsmästare i våldtäkter?
Mm. Och det här tål ju faktiskt att diskuteras vidare. Gert Sörnäcke, du nickar, kriminologen. Kan verkligen Sverige vara världsmästare i våldtäkter?
Nej. Det är ju helt enkelt om den annorlunda synen som vi har idag. Och att det som sker idag, det anmäls inte i andra länder.
Anmälningsfrekvens och tendens kan det handla om. Det här är PT-debatt. Jag heter Alexandra Pascalido. Vi är tillbaka i timme två. Det handlar om hur många våldtäkter tål Sverige. Efter Ekot så hör du också Maria Sveland. Och du hör Daniel Paris. Och du hör flera av våra gäster som kan allt om detta. PT-debatt som sagt. Och vi är och sänder direkt på Kulturhuset här i Stockholm. Och än finns det tid att vara med i debatten. Twittra, chatta. Välkomna tillbaka alldeles strax. Hej och hjärtligt välkomna. Det här är PT-debatt. Vi direkt sänder från Kulturhuset Stadsteatern här i hjärtat av Stockholm. Jag heter Alexandra Pascalido och ja, det är säsongspremiär och vårt ämne idag heter hur många våldtäkter tål Sverige? Första timmen hörde vi både professorer och poliser och offer tala om detta. Ni kan också vara med, ni som lyssnar just nu. Det är bara att skriva en hashtag och PT-debatt. Vi finns på chatten, vi finns på Facebook, vi finns på Twitter, till och med på Instagram, där ni kan få se våra fantastiska gäster som står här på scenen. Det här programmet där alla kan vara med, alla kan göra sin röst hörd, är även publiken som finns här på plats. Och jag tänkte be Irma-Lisa, du är ju den som väver in de här rösterna från den virtuella världen in i samtalet. Har vi någon direkt fråga?
Ja. På vårt debattforum på sverigesradio.se skriver signaturen Sune. När började gruppvåldtäkter förekomma? Hur många förekom för 30 år sedan och hur är dagens situation?
Mm. Gert Sörnäcke är ju professor i kriminologi. Det borde du kunna svara på.
Ja, det är inte så lätt alls om vi nu tänker på gruppvåldtäkter i Sverige. Den senaste studien som finns där man kan följa det här, den är från 2008. Och den har följt alltså då under 10 år, den här utvecklingen. Man vet inte riktigt, man kan inte riktigt räkna att våldtäkter, man kan räkna att brott med flera förövare, sexualbrott, vilket är inte riktigt samma sak. Men det är helt uppenbart att det har varit under den här perioden har varit en ökning. Inte riktigt fördubbling, men en kraftig ökning av just brott med flera. Nej,
brott, våldtäkter, det finns flera förövare. Det är inte exakt samma sak som sagt. Sen 2008 har vi inga siffror.
Men okej, vad beror detta på att brott med flera förövare, så kallade gruppvåldtäkter, har ökat?
Man kan ju inte låta bli att se det här i samband med det som händer i krig och konflikter. Stora grupper män våldtar en eller flera kvinnor. Att det här är ett grupptryck av något slag som vi behöver veta mer om, förstå mera för att kunna motarbeta, det tycker jag är uppenbart. Och visserligen har det varit gruppvåldtäkter tidigare i Sverige också, men som jag har sett så är det faktiskt en tydlig ökning. Och man kan också se att för en del av de här männen eller unga killarna så är det faktiskt deras sexdebut. Vad är det som gör att de förmås att vara med på det här? Vi saknar kunskap, menar jag. Jätteviktigt att ta reda på.
Det håller jag helt med om, att vi behöver forska mycket mer om det här.
Det sa Madeleine Leijonhufvud, ska jag säga. Ja. Mm. Börje, du har ju jobbat med de här sexförbrytarna och våldtäktsmännen. Vad säger du om detta? Du har ju pratat med just dem som har varit med om gruppvåldtäkter, som har utövat dem.
Ja, det har jag gjort. Och det är ju samma sak där. Man får ju inget svar, utan det är, så att säga, det man förstår, det är det att det egna ansvaret minskar när man är en grupp som ger sig på. Och det blir också någon slags kollektiv upphetsning. Så att, och det är ju så med allt gruppvåld, att det riskerar att spåra ur och bli mer våldsamt än vad de kanske har tänkt sig, eller vad var och en i den gruppen skulle kanske själva ha gjort. Så att när man pratar med dem så får man ju inget svar. Att man kan ju ha hypoteser om att det här liksom, att själva gruppen, att de upphetsar upp varandra, och att det kan också finnas någon homoerotisk upphetsning eftersom man ser ett antal penisar bredvid varandra.
En homoerotisk upphetsning som dock drabbar kvinnor.
Ja, som drabbar kvinnor, men att de tänder också på att de ser varandra hålla på. Men det får man ingen medhåll om när man pratar med dem, naturligtvis.
Men det är precis så, som Madeleine Leijonhufvud också säger, att kvinnokroppen är ju ett slag,
det är samma
inte
sak där, att
slagfält.
De försöker förminska och bagatellisera och skylla ifrån sig alla de där försvarsmekanismerna. Sexualbrott är ju ett brott där den misstänkta förövaren nekar eller förminskar i det längsta, kan man säga.
Men får jag bara lägga till, alltså, män i grupp som begår våldshandlingar är ju något som vi, så att säga, vet generellt förekommer ofta. Här är det sexuellt våld, annars är det, så att säga, annan typ av våld. Män i grupp är ibland väldigt farliga.
Och vi har ju diskuterat i P-debatt tidigare, och det kan ni lyssna på vår hemsida, bland annat huliganism och så vidare. Men jag måste fråga, går det att bota våldtäktsmän?
Ja, det beror på vad man menar med att bota. Det går ju att trycka på, hjälpa en förövare att sluta begå nya brott. Det går ju att få en pedofil till exempel att sluta begå brott. Det finns ju kriminella och icke-kriminella pedofiler. Och det, menar, pedofili till exempel, det är ju en psykiatrisk diagnos. Och den kan man hålla, så att säga, genom samtal och medicinering, så kan man hålla symptomet nere, precis som i många andra psykiatriska diagnoser. Det är bipolaritet, borderline psykoser. Det botar man ju inte heller på det sättet, utan man håller det i schack, så att säga. Och det kan man göra också med den här typen av ofrivillig läggning som pedofilen har.
Mm. Men du har ju också arbetat med de som är på andra sidan, de som har blivit utsatta. Är en våldtäkt det värsta som kan hända en människa?
Ja och nej. Det kan man säga att vi tycker det. Men jag har jobbat mycket med barn som har blivit sexuellt utsatta och våldtagna. Och ibland när jag frågar dem vad det värsta de har varit med om, så är det inte alltid de säger att det är våldtäkten det värsta, utan det kanske är när pappa var full och skrek och polisen kom och han hade en yxa i handen och skulle hota och döda alla i familjen. Det är sådana traumatiska minnen som barn kan upplevas som starkare än våldtäkt, men det är ju grader i helvetet, kan man säga, så att det är ju inte så meningsfullt att jämföra det. Men det är klart att det är det värsta, det sätter sig ju på hela självförtroendet.
Alex Alvina, du, vi talar ju väldigt mycket här om kvinnor som offer. Men vi får ju samtidigt inte glömma att det finns andra människor, andra grupper, andra könsidentiteter som också drabbas av sexuell brottslighet och våldtäkter. Vad hände dig?
Ja, vad som hände mig var att jag var i Holland, det var 2007. Eller för det första vill jag säga att jag kan inte liksom heller lyfta liksom och säga att det finns ett liksom övergrepp som jag varit med om, utan som transfeminin person i det offentliga rummet så utsätts man för väldigt mycket sexuella trakasserier, folk som också så här kollar mellan benen för att se om man är kille eller tjej och sådana där saker som är övergrepp också liksom. Men det som var det första som jag också verkligen så räknar som våldtäkt, det skedde 2007 i Holland när jag, och det är också det här liksom att jag hade legat med den här personen kvällen innan, en one night stand, jag var jättefull, han hade supit ner mig, eller ja, inte supit ner mig utan jag var full, men han var också full och det var samtyckande liksom. Men dagen efter så vaknade jag upp klockan 9, jättebakis, ville inte göra någonting med honom, han ville göra någonting med mig, jag sa nej, jag kan tänka mig att kramas lite men ingenting mer, vände mig bort ifrån honom och han fortsatte och fortsatte och jag försökte låtsas som jag sov och jag blev också, hamnade i ett chocktillstånd. Och det som man får komma ihåg är det här liksom med det här med hot, man har alltid pratat så här, vad är ett hot? Är inte det ett hot i sig att man håller på att bli våldtagen, kan man ju tycka.
Mm. Och sen då, hur slutade det? Vad hände?
Alltså det slutade, och det här skriver jag också om i den här, och det är någonting som är så här, det finns mycket så här intressanta grejer kring vad en tänker hur en våldtäkt ska gå till. Jag ville ta mig bort ifrån situationen så fort som möjligt, så efter jag liksom, jag var helt chockad och jag bara vände mig bort och låtsades sova, så fejkade jag en orgasm för att få det att ta slut.
Det var ditt sätt att försöka sätta punkt för det som hände. Polisanmälde du?
Ja, det gjorde jag.
Och vad hände?
Det som hände var att för det första, jag fick polisanmäla på polisstationen. Jag kunde inte ringa och göra det. Först ville jag ringa och göra det. Och sen var jag på polisstationen. Då fick jag göra anmälan. Receptionen stod liksom precis bland där alla människor satt. Så jag fick liksom berätta så här inför alla. Hej, jag har blivit våldtagen. Jätteproblematiskt. Sen togs jag in i ett annat rum och jag förhördes. Och jag behandlades ganska bra och liksom... De sa liksom att det här rubriceras som våldtäkt, och för mig då var det i alla fall viktigt att liksom få höra att ja, det jag var med om var en våldtäkt. Men sen så sa också polismannen så här, det här säljer vi till alla människor som anmäler det här. Du bluffar väl inte? Och jag bara, nej, det gör jag inte.
Återigen ett ifrågasättande av offret som ändå är, ja, det förekommer ju väldigt ofta. Jag tänker också, Södersjukhuset öppnar ju Sveriges första våldtäktsmottagning för alla könsidentiteter och det händer väldigt snart den 15 oktober. Men varför behövs egentligen en sån enligt dig?
Alltså det behövs av en massa olika skäl. Dels för att transpersoner och transfeminina personer i synnerhet är väldigt, väldigt utsatta för sexuellt våld och all form av våld. Det fanns ju det här exemplet i Örebro där det var en transkvinna som utsattes för en våldtäktsförsök. Hon tog sig loss på något sätt. Och de sa i rätten, i tingsrätten, att så här... Fast det här var nog egentligen inget våldtäktsförsök, för att hade de kommit på att du inte hade en fitta mellan benen så hade de inte våldtagit. Och då är så här, ja, men om du tittar på hur våld mot transpersoner ser ut, så är det ofta när man upptäcker att könsorganen som sitter mellan benen inte var som de här cis-männen förväntar sig, så upptrappas snarare våldet och det kan till och med leda till att man blir mördad. Liksom. Mm. Så det visar på en extrem okunskap kring det i rättssystemet.
Och samtidigt så i din bok Allt som är mitt på ett sätt bokförlag så menar du helt enkelt att det värsta som kan hända en människa inte är en våldtäkt. Vad menar du med den?
Vad jag menar är att det inte behöver vara det. För vissa människor, alltså olika människor har olika upplevelser av vad det innebär att bli våldtagen. Och för vissa människor kan det vara det värsta, för andra människor kan andra saker var värre. För mig personligen så finns det med bland ett spektra av olika väldigt negativa erfarenheter, men jag vet inte om jag skulle så lyfta fram våldtäkten som liksom, det, liksom startpunkten eller så här början, liksom så här, det här värsta liksom. Och det som jag reagerar liksom extra starkt på, det är den här synen på att det måste leda till ett förstört liv. För det är också så här synen på att det är värre än mord. Och då är det så här, ja men alltså, jag tycker det var jättehemskt att jag blev våldtagen, men jag är väldigt glad att den här personen inte mördade mig.
Mm. Och det är just därför som du också kallar dig för våldtäktsöverlevare. Du opponerar dig mot etiketten våldtäktsoffer.
Alltså inte helt. Alltså jag har inget emot våldtäktsofferbegreppet heller, men jag tycker att det behövs också fler begrepp. Och grejen med att för mig var det i en bearbetningsprocess, var det väldigt viktigt för mig att kunna titta mig själv i spegeln och säga jag är en överlevare. Det var viktigt för mig liksom att kunna liksom för att återta någon slags styrka. Men jag ser inget problem i offerbegreppet heller. I viss period var den också viktig för mig i bearbetningen. Så jag vill inte liksom säga att den ena är bra och den andra är dålig. Mm.
Det här med vad man ska kalla saker och ting. Alltså Linda, du blev ju också, Linda Holmgren, du har ju också överlevt 2 våldtäkter. Vad kallar du dig? Våldtäktsoffer, våldtäktsöverlevande? Du hade ju till och med en tävling där man kunde ha.
Ja, precis. Jag har faktiskt aldrig använt något av de orden. Jag brukar bara säga att jag har blivit våldtagen.
Mm. Vad tänker jag? Madeleine Leijonhufvud vill...
Det är säkert så att det finns många som beundransvärt nog klarar det här väldigt bra. Och det är ju vad man kan önska. Men jag ska bara säga att det finns forskning på det här, en avhandling på Karolinska institutet, alltså en medicinsk avhandling, där man har undersökt personer som har varit med om fruktansvärda saker, en tsunami eller förlorat ett barn. Eller en grupp var just personer som hade utsatt för ett sexuellt övergrepp. Och vad man konstaterade där, det var att samtliga grupper sa att det här var fruktansvärt, men jag har ändå på något sätt gått stärkt på ett visst sätt ur det här, utom just den grupp som hade varit utsatta för sexuella övergrepp. De kände inte så där. Jag är säker på att det finns det, och det är ju bara vad man kan hoppas.
Varför, Madeleine?
Ja, det är väl det att det är så djupt. För många människor är det så djupt kränkande att det, och inte minst det här att man tappar tron på sig själv och fortsätter med det här så länge inte rättssystemet förmår hjälpa till, så blir det så att man känner att det var mitt fel.
Alex Alvina.
Frågan är om det bara är rättssystemet som kan hjälpa till, eller om det också handlar om ens omgivning och stödet man får och att man blir trodd och så vidare. Jag tänker att det också väldigt mycket handlar om så här, hela vår syn på sexualitet och framförallt så här, det feminina, det kvinnliga sexualiteten, liksom att, så här, att värdet sitter där, att värdet sitter mellan benen.
Att värdet liksom, hos så här, kvinnor sitter mellan våra ben.
Ja, och det här liksom traditionella liksom så här kristna synen på liksom att man liksom, när man har blivit av med sin oskuld så är man förbrukad liksom. Alltså så här, att det ligger också så här i så här synen på sexualiteten mycket problematik.
Linda.
Patriarkal problematik.
Linda Holmgren.
Jag ville bara flika in att det som jag tycker är det värsta är just den här rädslan. Om jag ska jämställa det med när jag förlorar allt, jag ägde en brand till exempel, som också har ju satt jättemycket spår i mitt liv, så är det just det här att vara så fruktansvärt rädd för en annan person. Att varenda steg man tar, att man har liksom hela tiden, man vill ha ögon i nacken. Så rädslan skulle jag säga är en av de värsta sakerna.
Mm. Börje.
Ja, jag håller med dig, Alexandra, att det där är väldigt olika. Jag har ju 20 års tid arbetat på Rädda Barnen med terapi med sexualbrottsoffer, barn huvudsakligen. Och de skillnader jag har kunnat se, det går en vattendelare mellan de barn som har varit utsatta inom familjen, kan man säga, och de som har varit utsatta av någon utanför familjen. För att om man blir utsatt av en förälder, då blir det knepigt med rehabiliteringen, för då det handlar så mycket om dubbla känslor. Man både tycker om och är rädd och är besviken av den föräldern. Men om man blivit överfallsvåldtagen eller av någon främling, då är man kanske svårare traumatiserad. Man är liksom rädd att man skulle bli dödad, men behandlingsmässigt så finns det en mycket bättre prognos, kan man säga, att på ganska kort sikt får de här barnen att må ganska bra. Och jag kan, när jag har följt upp det efter flera år, så kan jag inte se att de har, men de har klarat sig väldigt bra, funkar bra med kompisar, plugget, sover bra, äter bra, leker bra och så vidare. Mm.
Maria Sveland, journalist, författare och senast nu med boken Befrielsen, där kvinnorna slår tillbaka. Men du har ju också tidigare skrivit om våldtäkter, till exempel i romanen Att springa, som handlar om ett helt samhälle som vände ett 13-årigt våldtäktsoffer ryggen, och det är ju Bjästafallet som de flesta av oss minns. Och du har också tidigare gjort dokumentärer i ämnet, bland annat så följde du en uppmärksammad gruppvåldtäktsrättegång och gjorde den prisbelönta radiodokumentären Som en hora. Och den kan ni alla lyssna på P1 Debatts hemsida som vi precis har lagt upp. Så lyssna på den. Men hur ser du, nu har du varit med och du har hört den här debatten. Vad är det du tänker just nu, 2015, i världens mest jämställda land?
Ja, det jag mer och mer har börjat tänka, det är det här märkliga. Vi har ju pratat om det här som ett samhälleligt politiskt problem, åtminstone sedan 60-70-talet.
Maria Pia Boethius skrev väl den här skylla sig själv.
Ja, precis. Och kvinnorörelsen vid hennes sida liksom, tog upp det här och det blev ett samhälleligt problem. Och ändå så händer ingenting. Alltså, vi har inga siffror som tyder på att det går ner, att det minskar. Trots att vi har en betydligt bättre lagstiftning idag. Vi har ett allmänt medvetande, vi har stöd till offren och så vidare. Så jag börjar mer med att tänka att det spelar liksom ingen roll riktigt. Alltså allt det här, bra lagstiftning och stöd och sådär, är ju grundläggande. Det ska finnas. Men tydligen så hjälper det ju inte, utan problemet sitter ju hos männen. Alltså det är ju maskuliniteten, liksom mansrollen, som har ett fett problem. Det är män som våldtar liksom. Och det är dem, det är liksom där vi måste komma och börja med för att komma åt den här knuten på riktigt.
Och det är någon slags normalisering av våldet enligt din iakttagelse. Men hur kommer vi åt detta då?
Alltså det här är en jättestor fråga. Jag kan verkligen inte svara på den. Jag vet bara att vi måste, alltså om vi överhuvudtaget ska någon gång komma få bukt med det här, så måste männen intressera sig för deras, alltså deras egen problematik. Alltså det problem som ligger, och då menar inte jag att det är en biologistisk problematik, utan en liksom sexistisk socialisering, en könsroll liksom.
Håller alla med kring detta? Är det här en maskulinitetsfråga, en kultur? Gert Sarnecki?
Ja, det är så att självklart så är jämställdheten ett av de allra bästa botemedel mot våldtäkterna. Det råder väl ingen tvekan om den saken.
Det är ju så viktigt att män reagerar på ett annat sätt än det som vi har sett till exempel när det gäller Hagamannen. Alltså ofta när man talar om det här med män, och det kan vara väldigt välkända män på uppburna positioner i det här samhället, så blir det ungefär, ja, bunta ihop och slå ihjäl de jäklarna. Men det är ju ingen hjälp för att lösa det här samhällsproblemet. Utan det är just det här att motverka eller ge en motbild mot porren. Förklara vad sex handlar om. Att sex är någonting som ska vara ömsesidigt, och då är det härligt och bra. Annars så är det för alla parter, inte minst faktiskt för de här killarna som ju får en förskräcklig start på sitt liv.
Jag tänker att i din senaste bok så, jag tänker på verklighetens Örebroman som höll på i 5 år och dömdes för 14 överfall. Och i den fiktiva serievåldtäktsmannen i Örebro så är det ju precis som i verkligheten, är det alltid kvinnorna som anpassar sig på något sätt och som undviker vissa vägar, som går hem i grupp, som inte ens vågar gå ut, som helt enkelt anpassar sina liv efter denna fruktansgeografi som många av oss känner igen på något sätt. Men det här hotet om det sexuella våldet, det handlar ju också om makt. Så vad gör vi? Jag tänker dina tjejer, de här fiktiva i romanen, de ger igen.
Ja, nu pratar vi om min senaste roman, Befrielsen. Precis. Jo, men där, det som hände där, alltså jag skrev ju den här boken för att jag har varit sysselsatt utav den här frågan. Det är en fråga som inte lämnar mig någon ro. Jag har sysslat med den väldigt mycket i mitt journalistiska liksom arbete tidigare och även i mitt liksom litterära. Och jag kom, liksom, det är en fråga som hur mycket man än tänker på den. Alltså man blir yr i huvudet tycker jag. Det är som att tänka på att universum är oändlig. Liksom. Det bara fortsätter och fortsätter. Och jag ville leka med tanken. Jag tycker också att det är märkligt när man har satt sig in i den här frågan. Hur det kommer sig att vi har så få, det finns väl några få fall, men knappt några, där kvinnor har slagit tillbaka. Om man tittar på andra frihetsrörelser i historien, ANC fick en väpnad gren, medborgarrättsrörelsen fick svarta pantrarna, arbetarrörelsen hade massa våldsamma konfrontationer där de tog till våld. Men feminismen eller kvinnorörelsen har aldrig tagit till våld. Det tycker jag egentligen är konstigt, att det aldrig har uppstått. Och jag ville se vad som skulle hända, jag ville leka med den tanken och undersöka den tanken i min bok. Så att här i den här boken så är det en grupp kvinnor som bestämmer sig för att med olika feministiska argument och så de bestämmer sig för att slå ner oskyldiga män så länge som den här våldtäktsmannen får gå fri, för de är trötta på att ingenting händer.
Vad har du fått för reaktioner på detta?
Ja, det har varit väldigt intressant faktiskt. När boken kom tidigare i våras så gjorde jag en del intervjuer, och då var det flera programledare, både manliga och kvinnliga, som deras första fråga var: hej Maria Sveland, välkommen hit. Du har skrivit en bok som handlar om kvinnor som slår ner oskyldiga män. Och så sa jag så här: ja, jag har ju skrivit en bok som handlar om en serievåldtäktsman som härjar i en stad, men det finns också med. Alltså det var som att man inte, det är ju skillnad på våld och våld. Vi är ju så avtrubbade. När det kommer till våld mot kvinnor så är det någonting som vi ser hela tiden i varenda tv-serie. Vi möter det varenda dag när vi öppnar tidningen, slår på radion, så är det olika notiser och påminnelser. Det våldet är vi så avtrubbade av, så att vi knappt lägger märke till det. Det är som att det är en normalitet. Det är så här, ja, men så är det liksom. Mm. Men om då till exempel kvinnor slår tillbaka och börjar slå ner oskyldiga män, då vänder man på perspektivet helt enkelt. Och sen var det också väldigt många som frågade om jag själv, om det här var någonting som jag själv förespråkade. Och det tyckte jag också var en sån intressant fråga, för jag tror ju knappast att deckarförfattare, manliga till exempel deckarförfattare, får den frågan, trots att det pågår jättemycket våld mot oskyldiga kvinnor i deras böcker och så. Så att det var väldigt tydligt att det är skillnad på våld och våld.
Mm. Du har ju också tidigare skrivit mycket om hatet, och jag tänker också de senaste veckorna har vi ju också fått ta del av vi i sociala medier, det hatet som har drabbat till exempel Hagamannen som nu är fri. Det har ju varit redan lynchstämningen kan man säga, och han har ju också blivit misshandlad och så vidare. Vad tänker du kring detta? Om demoniseringen, ser du någon typ av demonisering av gärningsmannen?
Alltså jag kan ju verkligen förstå det hat och den frustration och den rädsla som jag kan föreställa mig att många kvinnor känner just nu uppe i Umeå. Men demoniseringen tror jag egentligen aldrig är bra. Därför att det är också lätt, ska man ju komma ihåg, att liksom peka ut, att tänka att våldtäktsmannen är just en sån där man som hoppar fram i buskarna. När vi i själva verket vet att det är en ovanlig typ av våldtäktsman. De flesta våldtäkter sker i sovrummet mellan två personer som känner varann. Så att det är ju egentligen, det blir ju lite, det är lättare att fokusera på just de där serievåldtäktsmännen än alla de här vanliga snubbarna som kan vara familjefäder och äkta män och grannar och vänner och arbetskamrater och så vidare. Mm.
Daniel Pareis, du är socionom, föreläsare och bloggare och programledare i SVT. Och jag tänker att du skrev ju på Twitter och fick väldigt mycket gehör och också en debattartikel om att våldtäktsmän borde få fängelse, va? Livstidsfängelse.
Yes.
Förklara.
Jag skriver ju en hel del i mina sociala kanaler om den här typen av problem som vi faktiskt har. Och jag tror precis som du var inne på, det här med att kvinnohat och kvinnohot och kvinnoförakt egentligen, alltså inte bara normaliserats, utan vi märker även av en enorm massmedial påverkan. Nu senast med storfilmerna 50 Shades of Grey, eller ja, storböckerna blev filmer som har setts av miljontals människor, och där vi också ser stalking, kvinnohat och våld glorifieras väldigt mycket. Och problemet där är också att vi ser ju det här som, det blir nästan lite glamoröst. Man sitter där som ung kille och tänker att det här är precis det som kvinnor vill ha. Och kvinnor sitter och tittar på det här och tänker att ja, men då kanske det som händer mig inte är så farligt, med tanke på att det här ändå glorifieras så himla mycket. Och det är ju ett enormt stort problem. Detta är samma med liksom den låga straffskalan som finns.
Det är så intressant, Daniel, att du säger detta om just 50 Shades of Grey och den här sexualiteten. För att väldigt ofta så säger människor att det här är en generationsfråga. Att det är en äldre generation som inte förstår sig på de yngre sexualitet, som är mycket mer liberal, öppensinnad. Hur gammal är du själv?
Jag är 27, så jag är inte där purung.
Men ändå
men
ganska ung.
Jag kanske tillhör det lite yngre skiktet eventuellt. Men alltså, alla får ju såklart göra precis som de vill. Men problemet med den här typen av... båda vill såklart så länge det finns samtycke. Men problemet är när man glamoriserar en sån här sak. En sån här film till exempel, eller vad det nu kan vara. Att det handlar inte bara om enskilda sekvenser, utan det är en... the bigger picture, så att säga. Det förekommer hur mycket stalking som helst, till exempel, som man kanske inte alls hade tyckt var härligt om det hände, men i filmen är det nästan lite kul och man skrattar. Enormt kontrollerande av människor och sådana saker. Som är, alltså, det är ju liksom jätte hemskt att det sker i vardagen. Mm.
Men vad tänker du? Du är liksom ändå en ung kille som ändå diskuterar det här med våldtäkten. Och det finns folk i publiken här. Så fort jag kom så sa de så här: var är männen? Männen som borde ta ansvar och också vara här idag. Ni vet, för att det är ju ändå väldigt viktigt för män att resa sig upp och säga, men nu får det väl vara nog. Så vad är det som får just dig, Daniel, att engagera dig i den frågan?
Alltså jag har ju ett enormt stort jag har ett stort följe som består enormt mycket av unga tjejer. De flesta som följer mig på min blogg eller på Instagram eller på Facebook eller Twitter och sådär har med under 18 och väldigt många också varit med om otroligt tråkiga saker som har hänt dem och som behöver någon som kan föra deras talan. Och det blir lite lättare för mig med tanke på att jag är man och det är andra fönster som öppnas för mig och jag kan uttrycka mig på ett annat sätt. För att jag dels inte har någon erfarenhet av sexuellt våld och dels också för att jag är man. Jag har tillfällen och möjligheter i och med dels för att jag är man och dels att jag har en offentlig profil som gör att jag kan nå ut med ett budskap som kanske många andra inte vågar eller kan ta själva.
Så vilket är ditt budskap, Daniel?
Alltså dels att vi måste våga prata om sexuellt våld, vare sig det påverkar män eller kvinnor såklart, men som vi ser så är det ju män som är överrepresenterade i just denna kategori just nu.
Men du vill också ha skärpta straff?
Ja, och dels också vi måste våga se människor och se vad det är som händer och vi måste modernisera lagstiftningen och se till att man faktiskt får ett straff. Så kanske jag tog i med livstid, men jag tycker också att nej, jag tog inte i. Nej. Jag tycker att man ska ha ett ordentligt straff.
Så våldtäktsmän borde få livstidsstraff?
Ja.
Okej, okay. Alla håller med antar jag.
Nej, alla håller inte med.
Men
får jag säga det här, för att det här känns väldigt viktigt att säga. Kom ihåg att det anmäls kanske 6-7 000 våldtäkter i Sverige per år.
6 700.
Precis, det är bra. Det begås många, många fler. I de allra flesta fall kommer det inte att bli så att personen kommer att få straff.
Nej.
Kanske i 10 och kanske i 15% av
20% fällande domar.
Ja, på sin höjd så att säga, om du räknar bara de som är anmälda. Nu är det så här, va, att det betyder förstås att den rättsliga reaktionen kan inte vara den enda reaktionen vi har. Och det hjälper inte att vi höjer straffen därför att vi når inte de flesta som begår de här brotten. Och det är därför jag tyckte att det var så oerhört viktigt det du sa. Det finns också andra delar i samhället som måste engagera sig i det här mycket mera än de gör hittills.
Vilka då?
Ja, det är många olika institutioner där socialtjänsten är väldigt viktig. Mm. Men det också så att säga handlar om att vi behöver andra utom så att säga straffrättsliga system. Mm. Som alltså då ser till att de människor som utsätts för våldtäkter som inte kan så att säga få hjälp av rättssystemet får hjälp på annat håll. Och det här är otroligt viktigt.
Är du för livstidsstraff för våldtäkter?
Nej, jag är inte för livstidsstraff för våldtäkter. Men jag tycker att människor som har begått grova brott ska straffas. Självklart.
Madeleine Leonhuvud. Ja, och sen...
Det här är ju faktiskt en fråga som jag tycker att vi alldeles för lite har diskuterat. Vad är det riktiga, rimliga och effektiva straffet för en människa som de här männen vi hörde förut om som har hängt upp en 12-åring i krokar, en flicka med tydliga spår efter att ha skurit sig eller kört upp en toalettborste i hennes underliv? Är det en psykiskt frisk person? Det kan man fråga sig. Jag skulle vilja säga att det viktiga är att man ser till att de många män av de här som gör så, som vi ser, att de faktiskt får hjälp på något sätt. Alltså en obligatorisk behandling. Och det är väl det vi såg här nu med Hagamannen. Att han var ju uppenbarligen inte på något sätt bättre än när han kom in i fängelse. Så jag vill ifrågasätta, vad är normalt när det gäller manlig sexualitet?
Det är mycket man kan diskutera här. Alex Alvina, du får en sista replik innan jag bjuder in försvarsadvokaten som försvarar våldtäktsmän och sexualförbrytare. Varsågod, ja, Alex.
Det är bara att titta liksom på USA till exempel, som är verkligen som en plats där det är verkligen så här, högre straff på massa olika saker. Och inte liksom att det är massa dödsstraff som utges, inte leder det till att det är färre mord i USA. Men det som jag verkligen vill komma till är det här, vi måste komma ifrån liksom synen på våldtäkt som det här liksom monströsa unikumet liksom, där den som blir våldtagen får livet förstört och den som våldtar är den här liksom onda demonen. För att liksom, det är inte de här extremerna, utan oftast är det någonstans emellan där vi samtidigt måste ju förövaren verkligen ta sitt ansvar. Det måste ju kunna gå att prata på båda de här sätten. Liksom.
Mm. Ulrika Borg, du är försvarsadvokat för flera uppmärksammade våldtäktsmän. Hur ser du på den här frågan och allt du har hört nu om förslagen om till exempel en samtyckeslag och så vidare?
Jag tänkte till att börja med säga att det är ganska intressant att jag är försvarare åt våldtäktsmän. Med tanke på att ganska många av mina klienter förnekar att de faktiskt har begått en våldtäkt. En del blir frikända, en del blir fällda. Vad problemet handlar om det är hur mycket bevisning har åklagarna i domstol för att få dem dömda? Och det var Jerzy inne på här tidigare. Våldtäkter, sexuella övergrepp, allt sånt sker inom stängda dörrar för det mesta. Det är inte de här buskarsliknande situationerna som är de stora, egentligen verkliga problemen. Utan problemet är vad som sker i det lilla rummet. Och där är jag som försvarsadvokat inte för en samtyckesreglering.
Varför?
För att jag kan inte se att det kommer att förändra problemet. Jag tror att det kommer att bli så. Jag vet att Madeleine menar att det är bra att man har i någon typ av pedagogiskt uppfostrande syfte. Men jag tror inte att det kommer att hjälpa särskilt mycket. Det finns en risk att vi som försvarare är tvungna att ställa ännu mera frågor till målsäganden. Kring klädsel, kring om personen i fråga varit berusad och liknande sådana saker. Vad beteendet har varit. För har man en klient, om jag träffar en ung kille som säger jag har inte gjort det där. Vi hade ett frivilligt sex.
Men det säger väl de flesta?
Nej, det gör faktiskt inte alla. Det finns många av mina klienter som faktiskt också erkänner att de har begått sexuella övergrepp. Så det är inte alltid så självklart att man förnekar ett brott. Däremot så kanske man säger att det är inte så allvarligt det brottet jag har gjort, utan att kanske själva brottet är jag var inte så hårdhänt som hon påstår, eller att det kanske tog en längre stund innan man kommer in i det här att det sker en våldtäkt. Det är inte helt ovanligt att man faktiskt erkänner, och det är ju de som man också får jobba med ute på anstalterna. Vad jag tycker har varit intressant den här dagen, det är att höra att vi egentligen samtliga här är ute efter att försöka hitta en samhällsförändring. Vi har haft en stark kvinnorörelse i Sverige under många, många år. Den har blivit utsatt för väldigt allvarlig kritik. Det finns väldigt mycket ute på nätet där man säger att nu är vi tillräckligt jämställda, nu har kvinnorna tagit över. Det är alldeles uppenbart ifrån mitt perspektiv, både som privatperson men också som försvarsadvokat, där jag ibland också företräder kvinnor som har berättat att de är utsatta för såna här våldsamma brott. Min uppfattning är, får vi inte en fokus på könsrollsperspektivet så går det inte att ändra det här. Folk som är ute, när man hör om de här målen, vi hör om den här kvinnan, tjejen som har blivit upphängd, och det finns jättemånga mål som det skrivs om i debatten. Då går folk ut och demonstrerar, de blir förbannade och säger hur fasen har det kunnat bli på det här sättet. Det piskas upp en stämning där man säger, här har vi en jädrans massa män, företrädesvis som begår en massa brott, vi måste få dem dömda. Och det är på det sättet att det inte alltid är en person som har gjort sig skyldig till de här brotten. Det får vi inte glömma bort. Det är inte så att alla anmälda våldtäkter betyder att det faktiskt har skett en våldtäkt.
Det enda menar du att det är falska anklagelser? Eller vad menar
det
du?
Finns det också, det har jag varit med om. Och det händer. Det finns kanske skäl till att man anger någon som är närstående att ha varit våldsam eller har utsatt en sexuellt. Det finns exempel när det har varit vårdnadstvister mellan parter till exempel. Sånt händer. Men problemet är att vi når liksom inte fram genom att säga att vi bara ska gå via lagstiftningen, därför att det är domstolarna som i slutändan ska pröva bevisningen. Jag tror att de som demonstrerar när man har läst de här domarna och har en skäl att vara upprörd kanske inte heller riktigt har insikt om vad som är skälet till varför man har frikänt. Jag tror att de kommer att bli väldigt besvikna om man inför en samtyckeslagstiftning, för enligt min uppfattning så tror inte jag att det kommer leda till att det blir fler dömda. Och då är risken att man sänker kraven på den bevisningen som krävs för att någon ska bli dömd.
Frågan är också om fler dömda leder till färre våldtäkter, och färre våldtäkter måste ju verkligen vara
Målet. Exakt, och frågan är om livstidsstraff eller dödsstraff eller tortyr skulle hjälpa mot våldtäkter.
Men jag är fortfarande för samtyckeslagen.
Idag så är det ju så att du som försvarsadvokat har också all möjlighet och rätt och anledning att se till att din klient blir friad om det inte är våld eller hot eller särskilt utsatt situation. Eller om din klient var så full att han inte fattade. Och det är din uppgift. Men när det gäller hur vi ska påverka synen på det här så är lagstiftningen en del i ett sammanhang där man ska skapa en annan syn, precis som vi gjorde när det gällde att slå barn. Precis som du säger nu, sa man från många advokater på den tiden, det är ju ingen idé att straffbelägga barn, det här att barn får stryk i hemmet, det går ju inte att bevisa. Men vem säger idag att det ska vara tillåtet att slå barn hemma? Ingen.
Men hur ofta har du, Ulrika Borg, som försvarsadvokat ställt frågor som ändå är tvivelaktiga där offret just indirekt skuldbeläggs eller ifrågas?
Det som sägs, det var ju ganska många år sedan, det var mycket skriverier om det här, framförallt kanske kvällstidningar då, om man generaliserar, om att försvarsadvokaterna frågar om målsäganden hade stringtrosor på sig, det var väl ungefär när de kom.
Eller utmanande kläder.
Utmanande kläder, har målsäganden varit berusad och så. Det kan man ju undra om det är en relevant fråga. Om man måste ställa en fråga varför om en målsägande har varit berusad eller inte. Det handlar om när en målsägande berättar en historia som min klient säger, detta har inte hänt. Hon var full. Det här har inte hänt. Man kan inte tro på henne. Jag måste ställa den frågan till henne då. Om han säger, hon var utmanande klädd. Hon bara limmade på mig jättemycket. Det var jättebra. Jag såg verkligen att hon ville. Jag måste ställa sådana frågor för att tillgodose hans intresse. För om han säger, jag uppfattade inte att hon var mot det här, då ska inte domstolen döma och då måste sådana frågor ställas. Jag tror att det har blivit lite bättre. Det har skett en generationsskillnad även bland försvarsadvokater. Och det är möjligt så att i vart fall har det blivit kanske något mer att man tänker i genustermer bland försvarsadvokater och advokater i övrigt. Vi är ett konservativt släkte, men jag upplever att det finns en skillnad här. Men ibland är en sån fråga relevant. Och jag tror att den kan öka om vi inför en samtyckeslagstiftning.
Nina Rung, sexualutredare på polisen.
Ja.
Du har viftat, vad vill du säga?
Ja, men precis. Det har ju gått förbi lite nu. Men det som jag har tänkt kring, som jag har hört många säga, det och jag, som jag tycker är problematiskt, är stigmatiseringen kring våldtäktsmän och kring våldtäkt generellt. Därför att det leder inte till att de som blir utsatta för våldtäkt får hjälp, och det leder inte till att de som utsätter får hjälp heller. Så det tycker jag är problematiskt, därför att som du blev behandlad där när du skulle anmäla i en reception och hur det var. Och det är också det som jag har pratat om och kritiserat polisen kring, min egen organisation. Och det är att vi måste bli bättre på att bemöta utsatta. För vi är bra på att utreda brott för det mesta. Men det handlar om bemötandet och att vi frågar rätt frågor så att förundersökningen får liksom den tyngd, eller vad man ska säga, så att det faktiskt att åklagaren har möjlighet att åtala. Och då behöver vi ställa frågor som gör att framförallt de utsatta ser sitt eget motstånd. Det är en jättestor del i det.
Så jag tycker att det är intressant att nu öppnar man på Södersjukhuset en mottagning där det tidigare ganska en lång tid har funnits en mottagning för kvinnor som har blivit förgripna på, även män.
Ja,
och jag har haft män som har berättat att de har blivit utsatta för våldtäkter, som har blivit, berättar själva att de inte har blivit okej bemötta på en sån specialiserad avdelning. Det är väldigt sent som den här avdelningen startas. Mm. När man också ser det manliga perspektivet.
Mm. Men hörni, det är inte många minuter kvar. Jag skulle vilja att ni tar tillfället i akt och kommer med så konkreta tips som möjligt. Eller förslag. Vad borde vi göra nu? Nu ser vi ändå en viss rörelse, en viss mobilitet bland politiker som gör utspel kring bland annat samtyckeslagen. Men jag skulle vilja höra, Jerzy, korta och koncisa ska de också vara.
Nej, men jag tror att vi anförtror allt för stor ansvar till rättsväsendet för det här. Det är även, alltså om det är 7-8 tusen kvinnor eller 6-7 tusen kvinnor som anmäler våldtäkt, så har de allra flesta av dem blivit kränkta. Det är bara i några få fall, alltså då 20% på sin höjd, där vi kan få lösningen av rättssystemet. Vi måste ha andra system att reagera på det här.
Det är, tror jag, det allra viktigaste. Mm. Sen är det ju så att generellt för att förebygga våldtäkter, som sagt, jämställdheten är den viktigaste faktorn förstås. Relationer mellan män och kvinnor måste förändras.
Ja, och där är ju sådana som Daniel Paris, som ändå är en ung profil och förebild, viktig. Vad tycker du man skulle göra, Daniel, förutom att livstidsfängelse för våldtäktsmän?
Livstidsfängelse.
Förlåt att jag skrattar. Ja. Det här är faktiskt ett seriöst förslag.
Ja, och jag kan tillägga också att jag fick ungefär 2000 retweets på
precis,
den tweeten.
Precis, det är väldigt många som håller med dig om det.
Det är också tecken på att vi kräver en förändring, och det känns lite illavarslande när vi pratar om att vi inte kan sätta vår tilltro till lagen, med tanke på att det är det vi behöver känna oss trygga med. Om man är en kvinna som blir, eller en man som blir utsatt för någonting, så måste man kunna känna sig trygg när man går till polisen och när man anmäler det. Och även känna sig trygg att det faktiskt kommer att leda till faktiska konsekvenser. Och det är så himla viktigt att kunna känna oss trygga i det.
Tack.
Ja, det är ett samspel mellan politik, juridik och allmän debatt ute i samhället, som vi såg just i samband med barnaga. Det blir alltså en påverkan, och lagstiftningen fyller en roll i det sammanhanget. Kulturarbetare jobbar med det här. Lady Gaga kommer med en skiva nu i USA som heter When It Happens to Me, och är alltså ute med en kampanj mot det här. Det här behövs för att påverka män, unga män, ge dem en motbild mot porren.
Och när jag nyligen var i San Francisco på en konferens, så var det väldigt många professorer som faktiskt förespråkade självförsvarskurser i skolor för flickor. Det finns massa olika förslag. Vad säger du, Ulrika?
Jag har svårt att tänka mig att unga killar med en syn på sexualitet, och unga tjejer med en syn på sexualitet som för oss som är äldre kanske är främmande inför, därför att det har skett så väldigt mycket nytt. Jag har svårt att tänka mig att en samtyckeslagstiftning kommer att tillgodose dem, och att de kommer att ändra sitt beteende. Jag är inne på vad Jerzy säger. Det är samhället och det är jämställdheten som är den tunga frågan som ska lösa det här. På riktigt.
Alexandra Lovina.
Ja, men alltså fokusera på preventiva åtgärder. Okej, så snabbt.
Vi har 2 minuter kvar, så nu får ni rappa på här. Ja,
där vill jag gärna flika i, för jag vill mindre med att komma ut och föreläsa för unga killar, för att just prata om så här porr och positivt sex och så där, för att försöka göra en skillnad från tidig ålder.
Och i PET-debatt kommer vi att debattera porr under hösten, kan jag säga. Nina Rung, du får sista ordet.
Ja, men tack. Dels så tycker jag att vi ska jobba med oaktsamhetsbrott, så det är en sak. Sen så tycker jag såklart att vi ska jobba med bättre bemötande hos poliser, att domare ska få bättre utbildning på sin juristutbildning. Och sen tycker jag framförallt att vi ska jobba med maskulinitetsnormer, och det kan skolorna göra redan nu om de bara har kunskap om det.
Mm. Tack så mycket, Nina Rung. Och vad säger de, Irma-Lisa? En kort kommentar. Jag har fått, till mig skriver de, kärlek är lösningen. Har du fått någon annan lösning?
Signaturen lyckad på utsidan frågar, blev själv utsatt för gruppvåldtäkt, fysisk och psykisk misshandel, sexuellt våld under hela mellanstadiet. Det jag saknar i debatten är de skador det gör med en för resten av livet. Mm.
Just det. Och här i P1-debatt på Kulturhuset så fortsätter vi på webbsändningen. Ni kan alltså fortsätta lyssna på oss på webben när hela publiken och alla får vara med. Och då kommer vi diskutera vidare. Ni lyssnar till P1-debatt. Hur många våldtäkter tål Sverige? Vad dagens ämne? Jag heter Alexandra Pascalido. Och vi kommer att sända igen den sista söndagen i september. Det betyder den 27 september. Då är ni alla hjärtligt välkomna, och då ska vi tala om hur många döda barn i Medelhavet som Europa tål. Det är ett helt annat ämne. Men här på Kulturhuset fortsätter alltså debatten på webben en stund till, så det är bara in och fortsätt chatta med oss. Vi finns på Twitter, vi finns på Facebook och Instagram och överallt. Jag vill tacka den här fantastiska panelen med en stor applåd för all expertis och kunskap, och för att ni delar mer av era åsikter. Tack så mycket.